Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen.
Ett principavgörande från Mark- och miljödomstolen i Växjö tvingar Skogsstyrelsen att ändra på sina automatiska granskningar av anmälningar om skogsavverkningar. Det är Naturskyddsföreningen som driver 33 fall mot statliga Sveaskog. Vi hör föreningens miljöjurist Josia Hort berätta om bakgrunden till målen.
Men bakgrunden till det här målet är att vi i flera fall, ofta liksom våra lokala medlemmar som har kämpat lokalt med enskilda avverkningar och enskilda skogare, har sett att det finns stora brister i hur Skogsstyrelsen hanterar skydd av tidlighetsarter och skydd av vatten. Och då började vi gräva mer i det här, och av Skogsstyrelsens årsredovisningar så framgår att man 2021 började tillämpa ett nytt automatiserat handläggningssystem som först granskar alla de 60-70 000 anmälningar om avverkningar som kommer in till myndigheten. Och det visar sig att endast hälften går vidare till en handläggare, och att datorn så att säga liksom sållar bort ungefär 30 000 ärenden per år som aldrig når fram till en handläggare. Och då började vi försöka kolla på vad gör den här datorn? Vad är det för kod? Vad är det för kriterier som den tillämpar när den liksom väljer ut ärenden som ska till handläggare? För det är viktigt att komma ihåg att det är bara handläggare och liksom de tjänstemännen som kan fatta rättsligt bindande beslut om miljöhänsyn. Och då försökte vi få ut den här koden. Vi drev ett ärende enligt offentlighet- och sekretesslagen, men den koden i sin helhet omfattades av sekretess, och det höll kammarrätten med om. Så där lyckades vi inte. Men det gick liksom att bakvägen via olika liksom instruktionsdokument att förstå hur den här datorn arbetade. Och det fanns också en offentlig liksom publikation, ett meddelande från Skogsstyrelsen som visade vilka kriterier man hade ställt upp för att en fysisk art skulle leda till att en avverkning hamnar hos en tjänsteman, och då att man, den här tjänstemannen eventuellt, om det finns behov av det, kan fatta beslut om miljöhänsyn. Och ja. När vi väl hade liksom
Och det är de automatiska granskningarna som ni angriper här, och då är de här 30 000 kan man säga. Ni har valt ut 33 beslut, och samtliga gäller det statliga bolaget Sveaskog. Och här kan man ju säga då att staten genom Skogsstyrelsen granskar sig själv, sitt eget bolag kan man ju säga. Varför har ni valt just de här besluten och det här bolaget?
Ja, men Sveaskog har som statligt bolag, tycker vi, ett extra ansvar för att leva upp till liksom lagstiftningen och liksom sina egna högställda hållbarhetskrav också. Och vi vill se att det omsätts i praktiken. Men det fanns också processuella skäl till det här. Alltså, skulle vi överklaga 33 olika ärenden som med olika markägare, då hade fått olika motparter. Och därför så fanns det liksom ett skäl att försöka hålla ihop det här så gott som möjligt, och också att försöka få det till en och samma domstol. Så även om vi överklagade en ganska stor mängd beslut, så ville vi försöka göra det så enkelt som möjligt både för motparten och för domstolen. Mm. Ja, för att kunna hålla ihop prövningen.
Ja, och vad ni menar då, det är att den här automatgranskningen då bryter mot såväl processuella som materiella regler. Vad menar ni med det?
Ja, men till att börja med så har ju liksom förvaltningslagen, i och med liksom den senaste större ändringen, liksom generellt tillåter, eller numera så tillåter den generellt, att man fattar beslut automatiskt. Och då menar vi att när den här datorn säger att en avverkning inte behöver gå vidare till en tjänsteman, då är det ett beslut om att inte fatta beslut om hänsyn eller liknande, att inte utreda det vidare, och att det är ett överklagbart beslut. Och då gäller ju förvaltningslagens regler för hur sådana här beslut ska dokumenteras. Liksom i 31 paragrafen, i 32 paragrafen förvaltningslagen, och det leder inte de här besluten upp till. Eller den här datorn lever inte upp till det. Det finns en dokumentation, men den behöver liksom aktivt tas fram av en tjänsteman i varje enskilt ärende. Det är inte så att den här dokumentationen skapas och läggs i ärendet så att den liksom arkiveras, och det är inte heller så att den här dokumentationen skickas ut i Sveaskog per automatik, utan det är en intern handling som finns i data systemen och som vid behov kan liksom tryckas ut och manifesteras på papper eller i en handling.
Ja, det kan vi väl säga redan nu att det är ganska mycket förvaltningsrätt i inledningen av domen här i Mark- och miljödomstolen i Växjö. Och de skriver mycket riktigt att den här rapporten, den har inte kommunicerats med bolaget. Och av dokumentet i sig framgår inte heller klart för skogsägaren om och eller när den kan gå vidare med sin skogsbruksåtgärd eller inte. Det kan ifrågasättas om den här ordningen är lämplig och lever upp till bestämmelserna i förvaltningslagen. Men domstolen ser ändå det här som ett överklagbart förvaltningsbeslut. Hur menar man då?
Men man menar att tillsammans, det som Skogsstyrelsen däremot skickar ut, det är liksom en automatisk bekräftelse på att man tagit emot handlingen och att en avverkning då enligt lag får påbörjas 6 veckor efter det att ärendet kom in till, eller anmälan kom in till Skogsstyrelsen. Så en kombination av att liksom Skogsstyrelsen har gjort den här prövningen som då manifesteras i de här dokumentet om analysen som man kan ta fram tillsammans med den här bekräftelsen som går ut, det skapar ändå ett ställningstagande som har en liksom normerande verkan eller liksom en handlingsdirigerande verkan. Så på så sätt får det här sammantaget effekten av ett överklagbart beslut.
Ja, och rent praktiskt så menar ni då att genom de här automatiska granskningarna då, så att säga, om man nu kan kalla det granskningar, så sorteras alltså relevant information om fridlysta arter konsekvent bort. Är det verkligen så?
Ja, absolut. Vi har gjort en analys med hjälp av den data som Skogsstyrelsen använder sig av. Den data som finns i artportalen hos SLU. Vi har valt ut 8 stycken fridlysta arter som är liksom särskilt beroende av, liksom, av skoglig kontinuitet och höga miljövärden i skogen. Och för de här 8 fågelarterna så har vi liksom analyserat vilka konsekvenser får Skogsstyrelsens kriterier som man använder i den här datagranskningen. Och då kan vi se att det är endast några promille, aldrig mer än 0,8% av observationerna av tjäder, järpe, tretåhackspett, ensita och så vidare som leder till att datorn väljer ut ett ärende och tar det vidare till en handläggare så att man kan fatta beslut om miljöhänsyn.
Men ni kunde inte visa på konkreta observationer i de här 33 fallen?
Det kan vi göra, men det var liksom inte det. Alla tidigare fall som har handlat om enskilda skogar och som mindre miljöorganisationer har drivit på ett jättebra sätt, de har handlat om enskilda fall och man har dragit upp de här, liksom, det man känner till om skogen. Men vi menar, särskilt utifrån EU-domstolens dom i skydda skogenmålet som kom för 3 år sedan snart, att det här, alltså, Skogsstyrelsen har en egen skyldighet att se till att veta vilka arter finns i skogen. Mm. Hur påverkas de en avverkning och hur ska en avverkning anpassas så att den är hållbar? Så att vi vill inte lyfta in den informationen i de här målen, utan vi vill sätta fokus på att datorn...
På principfrågan kan man säga. Och,
ja, precis.
Men om vi bara sammanfattar själva de processuella frågan, kan man säga det att målet skulle inte avvisas. Ni hade rätt att som part uppträda i det här målet, Naturskyddsföreningen. Forumet var också diskuterat om de här 33 målen som hörde hemma i olika regioner, om de verkligen kunde sammanfalla i en enda domstol i Växjö, och det tyckte domstolen. Så att det blev en prövning i sak. Och då var frågan då om de här urvalskriterierna som Skogsstyrelsen tillämpar då var för snäva. Om sak då negligeras på det här sättet. Vad blir responsen på ert argument här?
Ja, men där håller Mark- och miljödomstolen med oss om vår argumentation. Vi visade framförallt på praxis från Mark- och miljööverdomstolen, där liksom tidigare avverkningar har lett till att Mark- och miljööverdomstolen har gjort vissa uttalanden om att berguv, hackspettar som liksom ligger längre bort från en avverkning än vad de här kriterierna tillåter för att datorn ska liksom triggas av en observation, att Skogsstyrelsen måste beakta dem. Så att där höll liksom domstolen med oss, och de gör ju också uttalanden som inte enbart rör det enskilda fallet, utan man uttalar sig och säger att man i den här automatgranskningen på ett generellt plan tillämpar en för grov sållning när det gäller skyddade arter i förhållande till praxis. Mark- och miljödomstolen gör ju väldigt betydligt längre, mer långtgående uttalanden än enbart det enskilda fallet. Och det är vi väldigt tacksamma för.
Ja, domstolen skriver till och med att man medvetet underlåter att tillämpa 50 kapitel 4 paragraf i miljöbalken. Är inte det ganska allvarlig kritik?
Jo, och den rör ju just vattenpåverkan. Jag kanske inte kommit in på än, men det är verkligen det mest allvarliga med den här granskningen. Att den överhuvudtaget inte gör någon prövning gentemot 5 kapitel 4 paragrafen i miljöbalken. Alltså den bestämmelse som genomför icke-försämringskravet och förbudet mot att äventyra uppnåendet av en miljökvalitetsnorm för vatten. Och det här är ju liksom, det här är ju vattendirektivet, förbudsbestämmelser och hur de genomförs i svensk rätt. Och det finns ingen koppling mellan Skogsstyrelsens automatiska granskningssystem och de datasystem som ändå övriga myndigheter, framförallt länsstyrelserna och vattenmyndigheterna, har byggt upp för att se till att vi ska kunna leva upp till de här kraven. Och där finns det ingen sån koppling, och det är Skogsstyrelsen väl medveten om. Det fanns i den här koden, eller det finns i den här koden fortfarande, delar som har med hänsyn till vatten att göra. Det är inte specifikt kopplat till det här EU-direktivet, men det är ändå någon typ av hänsyn till vatten. Men där har vi kunnat visa att man i våras, eller förra våren, stängde av den koden. Så att det är väl därför man också säger, tänker jag, domstolen säger att man generellt och medvetet underlåter att tillämpa miljöbalken i den här delen. Och det är ju allvarligt kritik, absolut.
Nu mynnar ju avgörandet ut i den utgången att ett överklagande bifalles och de här besluten ska upphävas och återvisas till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning. Vad innebär detta rent praktiskt för Skogsstyrelsen? Kommer de ha resurser att ta hand om de här 30 000 besluten framöver manuellt som du pratade om?
Alltså jag tänker, egentligen så säger domen inte att man inte kan handlägga någonting automatiskt. Det finns ju fortfarande stöd för i förvaltningslagen. Men den automatiska granskningen eller automatiska beslutsfattandet måste ju ändå alltid leva upp till dels de här liksom processuella kraven i förvaltningslagen. Man måste liksom se till att man utformar beslut och motiveringar. Oavsett om man gör det automatiserat eller manuellt, så ska de leva upp till de kraven. Och sen måste man ju också leva upp till all miljölagstiftningskrav. Så att jag ser inte att domen i sig innebär att man måste frångå den automatiska handläggningen. Men den måste i så fall skärpas upp. Och det kommer faktiskt innebära att man är tvungen att liksom handlägga betydligt fler ärenden manuellt.
Det innebär att man behöver mer resurser på Skogsstyrelsen?
Absolut, och det har Skogsstyrelsen vid ett flertal tillfällen liksom påpekat till regeringen. De har själva sagt i liksom uttalanden att i dagsläget så kan vi bara göra stickprover och vi kan inte leva upp till de krav som lagen ställer. Än så länge så har regeringen inte hörsammat det här, utan man har tillsatt nyligen istället en utredning för att se över det här regelverket. Tyvärr tycker ju då vi, Naturskyddsföreningen, att den här utredningen pekar på en avreglering av skogsbruket snarare än den formalisering och liksom, ja, vad ska man säga, det skulle behövas ett helt annat system för att hur vi förvaltar skog och hur vi liksom reglerar skogsbruk.
Kan man säga att ni genom en framgång i domstol här har liksom gått förbi regeringens arbete och skyndat på utvecklingen?
Nej, det skulle jag inte säga. Utan vi har ju, tycker jag, i och med det här rättsfallet och även i och med tidigare rättsfall pekat på de brister som finns. Och sen kan det förstås bli liksom en politisk signal till regeringen att göra någonting. Och sen är det upp till regeringen att bestämma vad det är man ska göra. Det kan inte vi påverka exakt då genom domstolsförfaranden. Men generellt kan man väl säga att den rättspraxis som har drivits fram från Enoch via skydda skogendomen från EU-domstolen och sen domar från Mark- och miljööverdomstolen, så har vi såklart liksom fått igång en rättsutveckling som liksom har fått politiken att agera.
Och du arbetar ju som miljöjurist då på Naturskyddsföreningen. Kan du beskriva vad denna framgång står i förhållande till andra framgångar ni har haft på skogsområdet de senaste åren?
De framgångar vi har haft, alltså, Enoch var jätteviktig för att ens liksom öppna talerätten, klagorätten, liksom öppna den dörren. Sen kom den här domen från skyddeskogen, målet från EU-domstolen, som kanske var den allra viktigaste vad gäller liksom vilka miljökrav som faktiskt ställs på skogsbruket. Och eftersom det handlar om EU-rätt så skulle jag hålla den väldigt högt, för att det är liksom, det är inte riksdagen som själva kan avgöra var kravnivån sätts, utan det här är någonting som ligger i Bryssel. Den här domen är viktig för att våra medlemmar och mindre miljöorganisationer har på ett väldigt bra sätt lyckats visa på brister i enskilda fall, medan den här domen liksom använder sig av de fallen för att lyfta det till en mer generell och systematisk nivå och visa på att bristerna är liksom övergripande. I princip i minst hälften av alla ärenden så gör man inte det man ska göra. Mm. Så på så sätt är den viktig. Sen är det bara en dom från en underinstans. Vi får se vad som händer. Den kan ju överklaga.
När det gäller då att försöka få inflytande och påverka miljöpolitiken på bland skogsområdet, så ser vi bland klimatdemonstrationer på gator och torg och så vidare. Kanske framförallt på gatorna. Det har varit uppmärksammat. Kan juridiken vara ett bättre redskap när det gäller att flytta fram positionerna än att demonstrera?
Jag vet inte om det är ett bättre verktyg, men det är liksom, det är olika verktyg och olika som påverkar på olika sätt. I skogen så ser ju vi att det finns väldigt mycket bra lagstiftning till skydd för miljön, men som i dagsläget inte används i den utsträckning som den ska användas. Så att här är juridiken ett väldigt bra redskap för att liksom se till att myndigheterna gör det de ska. På klimatområdet så ser vi snarare kanske ett underskott av liksom både lagstiftning och politiska styrmedel för att ta oss dit vi har sagt att vi ska. Och då är ju liksom demonstrationer och opinionsbildning jätteviktiga för att ta oss framåt. Men så har vi också Aurora som verkligen sätter fingret på att det vi har sagt att vi ska göra har en liksom tydlig koppling till mänskliga rättigheter, och även där finns det liksom rättsligt bindande krav.
Ja, Aurora ska vi säga då, för de som inte vet om det, så är Aurora en förening som just nu driver ett mål mot staten när det gäller hur lite så att säga staten har gjort för att rädda miljön så att säga, och detta har Nacka tingsrätt då släppt igenom, så att det kommer att bli en prövning och staten har kommunicerats i målet, så där väntar vi ju på en process. Och hur ser du på den?
Ja, men det korta, ja, jag tycker det är en jättespännande process och jag ser verkligen fram emot att se vad som kommer nu. Nu har vi målet i delar liksom hamnat på HDs bord och vi får se vad som händer i Högsta domstolen också. Men generellt så tycker jag, alltså, juridiken är liksom ett verktyg tillsammans med övrigt av liksom opinionsbildning och påverkansarbete och liksom politiskt arbete. Så jag ser inte att det ena eller andra är bättre, men att det är olika typer av verktyg som har olika styrkor som kan användas på olika sätt. Och jag tycker inte vi ska liksom avstå från att använda något verktyg faktiskt, framförallt när det gäller klimatkrisen. För där står vi så långt ifrån att nå de mål som måste nås.
Det sa Josia Hårt. Vi får se om det blir en prövning i mark- och miljööverdomstolen. Rättsfallet inifrån är tillbaka om 14 dagar med ett nytt avsnitt.